Nu
är det fredag.
Ja.
Hej på dig, din gamla gubbe.
Du, hur mår det? Jag ramlade in här genom dörren för bara en liten stund sedan.
Mm.
Jag gick hit, jag brukar göra det på podd-dagar.
Vilken släpig sängkammarröst du.
Ja.
Ja.
Kom jag till Hornstull, du vet, korsningen Hornsgatan, Långholmsgatan där.
Då, Stockholms rövhål, även kallat.
Ja. Står det liksom MC-polisen som stoppar mig i somras.
Ja, ah, samma snitt.
Ja, två MC-poliser står liksom, har gömt sig bakom liksom i korsningen där vid övergångsstället.
Aha.
Så att man ser dem liksom inte om man kör bil.
Nej.
Den där jäveln, tänkte jag. Nu var han ju snäll, han släppte ju förbi mig. Men jag blev ändå lite irriterad av
att han gömde sig.
Ja, av hans ansikte.
Ohedligt.
Ja. Och så går jag fram mot övergångsstället och så blir det grönt. Och det är jävligt mycket folk som är på väg till jobbet där, liksom.
Uh-huh.
Och så alla går ut då. Och då kommer en bil, liksom. Och prompt ska liksom trycka sig igenom alla fast vi har grönt.
Uh-huh.
Och fortsätter igenom. Men då tar det en sekund. Sen är ju min gamle vän då på honom och vinkar in honom. Och då kände jag liksom att ordningen var återställd på något sätt. Så att först var jag lite irriterad, sen var jag irriterad på en annan och sen så tog det ut varandra på något sätt.
Det händer alltid saker på Hornstull.
Ja.
Min äldsta dotter dansar ju ballett där på, i närheten. Så jag är där varenda dag.
Och annars är Hornstull den minst ballettaktiga platsen i hela Stockholm.
Det är så långt ifrån ballett man kan komma.
Det kan vara sån här pundaballett.
Folk som står dubbelvikta i så omöjliga positioner.
Benen är en vinkel.
Nej, men det är varenda gång jag eller min fru är där. Det vill säga, eftersom hon dansar 6 dagar i veckan.
Hemskt, vi sitter och skrattar. Pundaballett.
Ja,
förlåt.
Men vi är så hemska. Jo. Speciellt du. Men varenda gång man kommer till Hornstull så är det något litet minimalt drama som utspelas. Det är liksom som ett parallellt universum där det är alltid någon som kollapsar och faller ihop på en busshållplats eller någon som blir påkörd med en voj eller...
Alltså, nu fick jag en sån jävla bra idé.
Uh-huh.
Kommer du ihåg Slow TV? Uh-huh. Så här, älgar, de filmade något Örnbo i Norge.
Eller Hurtigrutten.
Uh-huh.
26 timmar stillbild.
Ja. Uh-huh. Hornstull ska den här heta.
Uh-huh.
Så är det bara, man får följa en kamera. Man bara följer Hornstull under en dag.
Men
det
du...
blir inte Slow TV, det blir Action TV.
Ja, det blir som Cops.
Ja, men det händer ju mycket där hela tiden.
Så du vet, om man bor på våning 1 någonstans på Hornstull, då är det bara att sätta upp en webbkamera. Man skulle tjäna grova pengar.
Ja, visst. Folk som bajsar på trottoarerna.
Det är en bra idé.
Hornstull. You heard it here first.
Välkomna till Dealen med bilen avsnitt 236.
Välkomna.
Den här veckan är ju lite speciell. Dels så släpper ju alla coronarestriktioner, eller släpptes i dag onsdag när vi spelar in.
Ja, så är det. Sverige är tillbaka till det normala.
Ja, det känns lite overkligt. Kanske inte så jättestor skillnad. I Norge var det ju liksom fest på gatorna och i morse på nyheterna då intervjuade de folk så typiskt svensk som var bara lite sura på krogen. Nej, det är väl ingen skillnad.
Jag är så avundsjuk på våra grannländer i det att liksom, framförallt Norge och Danmark, det är jävla mycket mer glatt där. Finnarna är också avundsjuk på, för där är det ännu mörkare. Och det kan jag också gilla. Men vi är bara så här, mitt emellan fysiska. Liksom.
Nu är det mycket. Nu blir det rusningstrafik igen.
Det var så skönt att sitta själv på tunnelbanan.
Men den största skillnaden är att nu kan man ju på allvar börja planera för riktiga bilträffar igen. Och sen bjuder ju också den här veckan på en lite speciell dag. Är det något speciellt som du tänker att jag fiskar efter?
Ja, du fyller 50.
Det gör jag inte. Men jag fyller 49.
Ja, det gör du.
Det är
men det är ju inte idag, va? Första fyller du.
Ja, men det är ju på fredag när podden sänds.
Ja, just det.
Så vi måste ju leva oss in i, säga idag.
Det måste se ingenting.
Nej, men jag inleder ju på fredag, alltså idag för lyssnarna, mitt sista år som 40-plussare. Du har ju på något sätt, du är ju också, vi är ju jämngamla, men du har ju liksom gått och betraktat dig själv som en 50-åring länge. Jag känner mig alltid som en 40-plussare.
Mm.
Jag har ju liksom ingen kris än, som du som går och köper hojkort och...
Ingen kris, det är det enda du pratar om, om din jävla ålder. Jag anammar ju min inre kris och, just, och just köper hoj och liksom, ja fan vad härligt, nu är jag gubbe. Nu kan jag köpa en stor GS och åka runt bara,
ja.
Med värme i sätet, i dynan.
Och... Hela mitt liv kanske är en ständigt närvarande bilkris.
Mm, ja.
Men det är ju faktiskt en grej som jag funderar lite på.
Mm.
Och det är ju, lever vi på riktigt?
Du får ju utveckla. Nej, det går inte att svara ja och nej på den frågan. Eftersom jag inte vet vad du menar.
Nej, men tar vi vara på den här korta tiden? Nu låter det som att jag krisar, ja, vilket jag inte gör. Ja. Men tar vi verkligen vara på vad som ringer nu?
Nej, men vad i helvete? Det är min telefon.
Precis när jag kom in i... Den ligger ju i din jackficka. Det här är... Det här...
Jag tror dessutom...
Kom du ihåg för typ 5 år sedan när vi började podda, då var sånt här viktigt att man får inte störa och man får inte...
Missa också.
Vad var det? Dagis eller?
Nej, jag tror att det var...
Bud som står utanför din dörr.
Ja, men något fan.
Du har köpt några nya motorcykelglasögon.
Nej, det är nog hyre som ska komma och rensa av och det var inte så viktigt.
Nej, ja. Men kom du ihåg när vi började podda, då var det såhär, nej men sånt, man kan ju inte ha med sånt här. Nu skiter vi allt.
Jag orkar inte klippa bort det.
Nej, det får vara. Men min retoriska fråga är ju om vi lever på riktigt. Alltså tar vi vara på den här lilla pluttiga tiden som vi har på den här skitplaneten? Förvisso så vi kör roliga bilar, vi har ett fritt jobb, du och jag. Du har tagit hojkort och vi reser en del, nu var det också. Men liksom är vi 100% närvarande i våran vardag? På samma sätt som... Eller så här, jag kom att tänka på det här för jag började tänka på bilträffar. Och när vi går på bilutställningar så går man ju liksom och släntrar igenom Elmia eller man släntrar igenom Pomona eller var man befinner sig. Och så tittar man på massa fräna bilar och så kanske man fotar dem. Och så när man kommer därifrån så har man liksom knappt tagit in något. Man minns ingenting. Så att man har bara kollat... Och gått vidare. Men det är ju en enorm skillnad på att titta och att se. Det var det jag började tänka på. Att går vi genom hela vårt liv och tittar på saker utan att se dem?
Ja, det är väl den här
att meningen har blivit här onödigt flummig. Men...
Nej, men det lirar lite med det här kända uttrycket. Livet är det som pågår medan du planerar för annat. Eller hur är det man säger?
Jag har ingen aning.
Nej. Nej, det finns något sånt i alla fall.
Ja,
ja, men vad kom du fram till något då?
Jag kom egentligen bara fram till att liksom det är viktigt att vi gör saker och stannar upp i det och tar in det.
Mm. Vad insiktsfullt av dig.
Ja, tack. Vilken jävla usel podd det där är. Vi sitter och snackar goja.
Ja, jag vet. Ja. Det är sjukt att folk sitter och lyssnar på det här också.
Ja, och hälften tänker, fy fan, ja, insiktsfullt.
Det var djupt. Man ska ta vara på livet, det har jag aldrig tänkt på.
Okej, vi går till något ytligare.
Ja.
Jag var inne på Expedition Portals Insta, alltså den här, deras Insta-konto.
Mm.
Och där ser jag då en bild på en... Men det här rimmar med det jag just nämnde.
Ja.
Där ser jag då en bild på en smutsig Ferrari med extra ljus och takräcke. Och det här väckte ju en... Expedition Portal, det är ju liksom en expeditionssajt med... De visar bilder på Land Cruisers.
Ja, vad kul att du sa det som om det vore så allmän... Alla vet om det. Ja, jag har aldrig hört talas om det. Men det lät spännande.
Men jag brukar ju alltid skicka länkar från...
Ja, är det från det? Ja. Okay, ja.
Men när man ser en Ferrari med terrängdäck och
smutsig...
Vad
var det för Ferrari?
En Ferrari 308 GTS.
Den bästa av dem alla?
Den absolut bästa av dem alla.
Mm.
Då väcker ju det här en enorm nyfikenhet. Så jag var ju tvungen att gräva lite. Och då var det så här att i januari 2020 så fick Brian, heter han, i Philadelphia besked från sitt jobb, som så många andra i USA och i resten av världen, att nu skulle de få jobba hemifrån på obestämd tid.
Mm.
Och det är lite oklart exakt vad han gjorde för att liksom tjäna sitt levebröd. Men han insåg i alla fall att han skulle kunna sköta sina arbetsuppgifter precis vart som helst.
Från Ferrarin?
Ja. Och han insåg också att det nu var dags att ta vara på livet. Lite det.
Nej, ja. Ja, ja.
Så vad gjorde han? Jo, han köpte då en Ferrari 308 GTS från 1982. Mm. Alltså en klassisk Magnum Ferrari. Tillika en av världens vackraste och kanske mest oberäkneliga bilar som någonsin har tillverkats.
Ja.
Det här är ju...
Det är den perfekta äventyrsbilen utifrån det som vi pratade om, att det blir ju inget äventyr om ingenting händer.
Exakt så.
Eller?
Ja. Jag har ju en gång i mitt liv provsuttit en sån där, för att jag har alltid haft en bild av att jag måste någon gång ha en sån.
Mm. Var det för lång eller?
Ja.
Ska jag köpa en sån bara därför?
Jag är 1,89.
Ja, det är inte extremt långt, men den är gjord av 80-tals italienare.
Ja. Men
det var ingen som var 1,89 1982.
Tom Selleck.
Det var ju freaks bara. Du och Larry Bird.
Fantasin i världen.
Det är Red Bullen som har kickat in.
Tom Selleck är ju längre än mig.
Ja.
Han måste ju vara 1,92.
Ja, men movie magic.
Men det de gjorde i Magnum Ferrari, det var att de ju sänkte ju förarstolen nästan 10 cm. Mm. Så jag säger så här, it's doable.
Ja.
Om jag köper en sån så får man väl modifiera den. Och jag tänker att det där är väl också en sån här bil som man på sikt, den dagen i framtiden, om man någon gång skulle ha råd med en sån, så köper man ju en med skuren motor eller som har brunnit.
Har du någon koll på vad det är för peng på en sån där jävel?
Jag har hittat en på Mobile. Det är en 328 GTS, lite nyare fast samma kaross, men lite annan grill och allting. Den vill de ha 34 000 euro för, men den är ju helt, den är död, alltså den är ju trasig. Och du vet, krossad vindruta och lite pyssel med.
Oj,
inredningen är helt slut. Och,
så,
och
så ja, det ser ut som den har stått på hornstull i 3 månader.
Eller? Ja, och en hornstull fel Ferrari.
Felfärg också.
Och felfärg,
fan, det, alltså jag säger så här, det är den optimala. Jag tycker du ska kunna sälja alla dina bilar och bara ha den där som daily driver. Det hade varit så jävla fränt.
Jag tror inte du förstår hur mycket du förstör mitt liv genom att säga en sån.
Nej, men det är du. Ett collegetröja, baseballkepa och en... Alltså, det är du. Du måste ha en sån där. Släng bort allt annat.
Men vad fan, Ponka?
Men som din bästa vän måste jag ju säga sanningen för dig.
Men alltså, jag älskar ju den här bilen så mycket. Och jag mår så dåligt för att jag känner att jag måste ha en sån.
Ja, men du får sälja bort lite annat skit.
Ska jag sälja Mörklan?
Mörklan och Starsky. Du ska ha en sån där och så du ska ha en sån daily driver.
Jo,
du
men
måste ha en sån daily driver.
Är man bilsamlare så kanske man ska unna sig att ha flera bilar.
Men jag vill att du ska ha en sån daily driver. Det är det som är det viktiga med den.
Ja, men då ska ju elkonvertera den.
Ah.
Det finns ju jättemånga som har elkonverterat.
Ja, ja, det får du får göra vad du vill. Bara du har en sån daily driver.
Och röd.
Ja. Du ska bli liksom... Du ska bli en del av Stockholmsbilden. Lite som den här greken som gick runt med bara överkropp året runt. Så ska folk, ah, där är han med Ferrari. Ferrari-gubben.
Eller den unga 40-plussaren som aldrig klev över 40-plus.
Du måste ha sån där nu, kände jag. Do it.
Du fattar inte hur mycket. Nej, men jag du säger det på riktigt, alltså,
på riktigt. På riktigt.
Ja.
På riktigt. Ja. Mer än DeLorean och allt sånt där trams. Det är en sån där du ska ha.
Alltså, jag älskar
det. Ja.
Okej.
Du har ett nytt projekt att ta tag i.
Fan också.
Fortsätt berätta om Brian.
Ja, Brian har köpt då en 82 GTS.
Mm.
Som då hade gått runt 60 000 miles, det vill säga 10 000 mil ish.
Mm.
Och sen packade han i en liten väska, bytte olja i bilen och så bara begav han sig västerut. Och det här skulle liksom bli en njutningsresa cross country. Och han älskar ju skidåkning, Brian. Så rutten gick via Denver, alltså från Philadelphia. Det kanske så att han var från.
Nej, jag vet inte.
Philadelphia. Så då åkte han liksom västerut via Denver, Aspen, liksom upp där till de här skidorterna. Och där köpte han skidrack till bilen. Alltså
fan,
sugproppsfötter. Som monterades på bakluckan och targabågen. Mm. Och sen hade han stora extra lysen då i fronten. Och sen köpte han, när han liksom kom dit, började närma sig, då åkte han in och så köpte han vinterhjul. Så här, hacka däck liksom.
Mm. Älskar den här mannen.
Ja, och så bara bytte han så. Då blev det en vinterbil liksom med skidor på taket.
Mm.
Och sen åkte han från skidort till skidort under nästan 3 månader och bodde på hotell.
Fan, vad
cool. Och så jobbade han på kvällarna och åkte skidor på dagarna och körde bil på dagarna. Och sen fortsatte han längre västerut och kom till The Salt Flats liksom, och då körde han öknen med den här bilen liksom.
Så han har skulle haft med sig filmteam och gjort en så här grym så här
han har
round.
Fotar, ja, det är vilken film.
Ja, vilken jävla, oh, vilken jävla Netflix
serie. Ja, i 82 delar.
Ja.
Och sen kom han då liksom, liksom när han kom till de här varma delstaterna, då hade han ju ingen användning för skidorna. Då sålde han skidorna, och skidracket monterade han isär så han behöll de här sugproppfötterna. Och så köpte han istället en sån här takkorg. En sån här stor takkorg. Som han monterade liksom, liksom på snedden där. Och så fyllde han det med mer packning och väskor och reservdunker så han kunde köra längre sträckor då. Och sen fortsatte han upp till San Francisco och fortsatte sen hela resan upp till Alaska med den bilen. Och då bytte han till sån här mud tires, lite större dimension. Och sen så köpte han lite liksom, kraftigare fälgar för de här tunna italienska magnesiumfälgarna var inte aluminiumfälgarna
liksom de 80-tals pumps.
Ja, plus att ja, exakt så. Mm. Och de vill man ju inte heller när man kör på saltiga vägar i Alaska.
Nej, just det.
Så då blev det
liksom, men höll bilen då hela vägen?
För det... Nej, den gick ju sönder hela tiden. Det var gasvajer som lossnade, det var bältremmar och det var... men han så fort som han kom in i en stad eller bara på väg till en ny stad, då googlade han och kollade om det fanns några europeiska verkstäder. Alltså i USA är ju ont om så här Aston Martin-verkstaden eller Range Rover-verkstaden eller Jaguar-verkstaden eller
Ferrari-verkstaden.
Utan då är det European cars. Och det är ju då oftast entusiastbilar. Mm. Och då så hittar han sådana här verkstäder över hela USA. Och så varje gång han närmade sån, ja, då åkte han in, servade bilen, bytte alla oljor, reparerade, det var liksom, bytte någon ruta. Det var liksom, för en Ferrari, en 82 Ferrari, den går ju sönder samtidigt som du startar den.
Ja, men lite så.
Men allt löser sig var hans motto. Mm. Och sen köpte han också en sån här jätteantenn för han skulle upp till Alaska. Mm. Då, där är ju så ingen bra mobiltäckning, men däremot så har du ju ett nätverk av alla långtradare. Ah. Så behöver man hjälp så kan man ju liksom komma i kontakt med andra med sån här CB-radio.
Ah, eller lite sån Smokey and the Bandit-antenn.
Ja, exakt. Och då, så då sitter liksom en sån jätteantenn på. Och sen så tejpade han lamporna i grodeögonen med ett kryss, precis som på rallybilar. Mm, mm, mm. Och på bakstötfången så klistrade han dekaler från alla städer han hade besökt. Det blir liksom en, den här bilen blir bara ballare och ballare och ballare. Mm. Kolla här på, nu har han varit uppe i Alaska och vänt.
Åh, fy fan, va.
Och så lägger han upp liksom bilder och filmer. Åh,
här är fina bilder också.
Ja, det är skitfina bilder. Ja. Och så är det liksom...
Oj.
Filmer från när han kör på så här stora highways och lyssnar på 80-talsmusik. För han lever.
Det här måste du göra, Kik.
Fuck you.
Nej, men så är det bara.
Instakontot heter Brian's Questionable Decisions. Det är ju inte så questionable.
Väldigt bra namn också.
Ja, väldigt svårt att säga.
Mm. Men jag tänker
fan,
så här,
han är bejakande.
Jag och Tarta har ju planerat in en Norge-resa i vår. Vi ska köra till Norge. 200 mil på några dagar. Och du kör ju inte hoj. Kommer inte göra det heller. Du får ju följa med om du köper den där. Bara då.
Om man ska hårdra det.
Mm. Mm. Åka bakom.
Men då blir det som med päron till farsan när jag är den där blonda tjejen så jag kör om er och ni så flörtar med mig.
Ja, just det.
I'm so excited. Men det är någonting med den här bilen att liksom en Jeep Grand Wagoneer Daily Driver och en Ferrari 308 GTS Daily Driver.
Mer får, behöver du inte.
Nej, de harmoniserar varandra i någon form av Fletch. Ett päron till farsan Fletch estetik.
Exakt så.
Åh, jag känner mig helt...
Nu har du mycket att fundera på, min vän.
Anfad. Du var... förlåt, den här skrotiga, den står i Frankrike.
Ja.
Och den här var till salen ganska länge, den här 328 då. Som, man behöver byta vindrutan. Sen vet man inte om en vindruta sån här kostar liksom 100 000. Man har ingen aning.
Nej, men det får du ha med i beräkningarna.
Jag måste lära känna någon som har en Ferrari 308. Mm. Eller 328. Så just att man kan så här, börja förstå bilarna.
Vi känner ju en Ferrari-samlare, fast han gillar vi inte så mycket.
Nej. Undrar vad han gör idag.
Ja, det vet man inte.
Han samlar på gitarrer också.
Ja, samlar på mycket. Du, ja, det där var en jävla bra inledning. Fan, det där ska... Men,
Brian's questionable decisions.
Och vad hittar du det? Men det...
På Insta, Brian's questionable decisions.
Jag hatar att jag inte hittade på YouTube. Det hade varit så jävla mycket härligare.
Jag har sökt på honom på YouTube.
Varför hade inte monterat lite kameror? Som... Ja, skitsamma.
Men det är också en grej som vi har konstaterat. Såna här influencers, när de gör såna här motorcykelfilmer, när de reser och ting. Fy fan, vad jobbigt. Sätta upp kameror och backa eller åka tillbaka 2 kilometer och så kommer åkande och sen så backa tillbaka, hämta kameran.
Nej, det, mycket av det här som är åka hoj här och nu försvinner ju när du helt plötsligt hamnar i din egna jävla filmproduktion. Jag skulle aldrig palla göra det. Nej. Så att det är bra att han på ett sätt inte gör det. För att ta lite bilder är inte svårt. Liksom.
Kolla här, ser där du. Är det. Extra lysen.
Ja, fan vad fränt.
Och den gör sig så bra i Aspen
också. Den gör sig bra överallt.
Ja, den gör sig bra överallt. Mm.
Det hade lika gärna kunnat varit Norge, det ser du va?
Ja.
Mm. Du har en stående inbjudan, men bara om du köper en Ferrari.
Fan vad taskigt.
Du, ska vi ta Sam? Vi har ju faktiskt 2 lyssnarbrev den här veckan.
Ja. Eller vi har ju ett uppdrag och mer än en konstatering. Jag har lite dåligt samvete. Vi ska ju ta oss an lyssnarbrevet, men jag har dåligt samvete för att vi var ju väldigt taskiga mot Robin förra veckan. Jag tyckte att han var en Tinder-torsk och du gav honom ett pillisnopp-smeknamn.
Liksom. Ja, det var han, ja.
Men det här segmentet är ju väldigt ofiltrerat. Vi läser ett brev och så ser vi ju direkt en inre syn och så springer vi without regrets på något sätt, i den riktningen. Och det innebär ju att vi ofta har 90% rätt, men ibland har vi ju 90% fel.
Ja.
Och nu har vi fått ett svar från Robin.
Har vi? Ja, okej.
Ska jag läsa?
Det är klart du ska.
Ja. Oj, oj, oj. Vart ska jag börja? Jag kan ha gjort det lite väl svårt för er, för jag skrev ju vagnsparken. Därmed innefattar den också sonens BMW 320.
Aha.
Det var lite klumpigt.
Ja.
Det är ju som att gå in till en sierska och ljuga.
Ja, det är det.
Ja. Om inte den bilen var hans, då kan inte vi...
Spå min hand, säger man. Och så har man liksom huggt av en hand som man har satt i skjortan. Eller? Ja. Nej, du hade fel.
Ja, var fel hand. Ja. I och för sig älskar jag att skruva med den också. Och har hjälpt till med ljudbygge med mera. Och det kan ju vara det som gjorde att det spårade ur en aning.
Jag gissar också, jag hör ju här att han är mycket äldre än vad jag tror. Både du och jag tror det.
Ja.
Om hans son har en BMW 325.
Ja, exakt.
Eller 320.
Men han kan ju ha varit på Tinder väldigt tidigt.
Ja, det är fått sant. Han kan kasta ur när han var 18. Så
det. Men så fortsätter han så här. För det började ju nästan läskigt bra. Chevellen har en 454 under huven och en 350 står i garaget. Som Krik trodde, fast tvärtom.
Ja, just det.
Ja. Jag trodde det var en 327 som satt i och något annat som satt, en herrjösses som låg i garaget. Och ja, den gör sig väldigt bra där på ett stativ framför den amerikanska flaggan i garaget. Chevellen kommer få sig lite kärlek i vinter och förmodligen lackas Moon Eyes gul. Smakråd mottages tacksamt. Det får vi ju diskutera strax.
Gul är en svår färg.
Gul är en svår färg.
Speciellt på muskelbil.
Och
fast det kanske skulle kunna få.
Ja, vi får diskutera.
Och varsamt uppdaterat med skivbromskit och nya fjäderhjul för att få till originalstansen.
Ja, bra.
Det kommer bli snyggt med BF Goodrich Radial TA. Och det här med vapen stämmer inte riktigt. Det kanske var mer jag beskrev mig själv. Fast det hade varit tufft med ett pumphagel hemma. Självklart är jag en alfahane. Även fast min fru började skratta när hon hörde det. Vi tog ju fel här.
Ja.
Minikopen har vi som familjebil. Otroligt opraktisk om man handlar mer än en kalankatidning. Men den inbjuder till sportig och aggressiv körning och frun tycker den är så söt så den får vara kvar länge.
Det var vi ändå inne lite på något sätt. Ja. Nu kanske jag stretchar det.
Ja. Hiluxen används såklart i jobbet.
Ja.
Och jobbet är inte telemastreparatör utan grävmaskinist.
Potato, potato.
Ja. Vi älskar ju grävmaskinister.
Ja, det är
kanske det jobbet vi är mest avundsjuka på.
Nej, det är, för mig är det skogsmaskin. Ja. Sen grävmaskinist.
Jo, men en grävmaskin kan man ju ha i skogen också.
Jo, men grävmaskinist... Ja, skitsamma.
Men det mesta ligger ju i backen nu för tiden, så jag antar att ni är ganska nära där med. Han är väldigt generös med att han tycker att vi är bra. Ja, när vi själva kanske inte tycker att vi är bra. Jag är 100% säker på att jag inte är adopterad. Ja. Är så lik farsan så de inte vet vem som är morsa.
Jaha, ja, okej.
Okay. Mm. Det vittnar ju om ändå en lite trasig barndom. Ja. Jag har inte läst The Game, men däremot biografin om Mötley Crüe, ja, vilket även den är skriven av Neil Strauss.
Ja, just det.
Jag är
The Dirt.
The Dirt. Jag är 85.
Jaha.
Ponkan gissade ju 84, vilket är skrämmande nära.
Ja. Vad är det?
36.
Ja, just det. Ja. Ja. Ja, ja.
Jag är lyckligt gift sedan 4 år med min fru Fia. Mm. Vi har 2 barn och bor utanför Uppsala i en villa bredvid mina föräldrar som inte har dött i en korvrelaterad katastrof.
Nej, just det. Vilken tur.
Tack och lov.
Jag är glad att jag hade fel.
Ja. Ja. Jag måste säga att bilden Ponkan målade upp om den koreanska Robin var otroligt underhållande. Och han känns faktiskt mycket mer intressant än mig och mitt svenneliv.
Jaha, ja. Mm.
Ett stort tack för porträttet. Ni är så sjukt roliga. Och ett stort tack för podden som är veckans höjdpunkt.
Ja, vad gulligt. Vad snällt.
PS. Går numera under smeknamnet Pili Pili Ping Pong. Inte så smickrande, men den bjuder jag på.
Jaha, så polarna anammade det namnet ganska fort.
Ja, ja, kanske även hans fru.
Ja,
vi får se.
Ja.
Bifogar en bild på chevellen så kan ni njuta lite.
Oh, mums. Ja. Oj, vad fint.
Lite låg är rumpan, men otroligt.
Ja, men de där... Det var en 67, 68. Det är då det blir viktigt att höja upp dem lite. För den där funkar, förstår du? För den har ju en annan kaross, på en annan kaross då. Nej, den där, vad fint den ser ut att ha det hemma.
Mm. Men även om nu...
Man ser lite av garaget där.
Ja, jättefint. Vit minikom, ganska fint. Mm. Fint garage, tror jag. Men även om nu Pili Pili Ping Pong var generös och tyckte att vi var pricksäkra, så var vi ju faktiskt ute och cyklade.
Ja, det får vi.
Men det var något med att vi båda föll in i liksom något singelresonemang. Att han var ensam. Och Pili Pilis bilar kändes liksom så singliga på något sätt.
Ja, lite så kanske. Även om minikopen ju skulle kunna skvallrat om att det fanns en kvinna med i bilden.
Det finns ju ingen av de här bilarna som skvallrar om att man har 2 barn.
Nej, det gör det ju verkligen inte. Det var nog det som rörde till det. Precis.
Men nu när han var lyckligt gift så känns det som att vi var kanske orättvist hårda. Men han är ju inte arg i alla fall. Så det känns
men det gör ju inget om vi är hårda. Om vi har fel så är det ingen som drabbas av det, menar jag.
Nej.
Det är det som är så bra med det här segmentet. Man kan säga i stort sett vad man vill. Det är svårt att ta till sig, för att eftersom det enda vi baserar det på, det är ju deras bilar.
Ja,
ja.
Och vi kan ju också säga att vi blir ju dränkta i mail på folk som vill bli
roastade.
Now. Och det är väl lite det det handlar om.
Ja, eller profilerade.
Ja. Vad gäller lacken på den här chevellen, alltså, som du säger, svårt med gula muskelbilar överlag.
Ja.
Om man inte,
om det inte är Mopar liksom. Det känns enklare.
Ja, så banana yellow. Ja. Men om man inte samtidigt går all in och gör en sån här moon ice salt racerbil av det. Med moondisk kapslar och fallskärm. Och helt liksom så här, då och toksänkt.
Nej, men jag tycker jag skulle kunna se framför mig den här chevellen liksom gul. Men då får den ha svarta plåtisar. Liksom lite så. Det skulle också funka.
Sista natten med gänget gul rodd, det är liksom det är inget fint.
Nej.
Gult är skitsvårt. Ja, 67 fanns det ju nog väldigt fin ljusblå metallic.
Jag hatar ljusblå metallic. Men jag vet, det är många som tycker det är fint, men just jag tycker inte att det är fint.
Nej.
Den är för snäll.
En fin, lite krämvit.
Vit med svarta plåter, så här säger jag.
Ja.
Det är mitt sista bud.
Från Mellerud.
Ja,
men vi har ju fått ett nytt brev.
Ja, det har vi.
Ska vi dyka ner det nu på en gång?
Ja, varför inte?
Ska jag läsa?
Mm.
Det är från Björn Svanström.
Mm.
Hej, tack för en fantastisk podd.
Fan vad smicker.
Ja,
ja.
Men vi älskar ju det.
Ja, jag är bäst av det.
Liksom lite mera självsäkra poddare skulle väl kanske liksom hoppa över och läsa smickret.
Ja, men det är inte en chans att du och jag är det.
Vi
folk ska veta hur bra vi är.
Vi betonar gärna.
Ja, ta från början.
Tack för en fantastisk podd. Ja. Utropstecken till dem. Ska vi kolla också vad Robin skrev. Han skrev ju liksom ni är så sjukt roliga. Och podden är veckans höjd. Ja, det är mycket nu. Men vad fan gjorde jag? Vad fanns brev nu? Björn,
här. Ta det från början.
Hej, tack för en fantastisk. fantastisk podd. Jag lyssnar i övrigt bara på faktabaserade poddar, för jag är så innerligt ointresserad av folks åsikter och tankar om saker. Men ni är undantaget.
Ja, just det.
Det delar vi ju med Björn här. För att,
ja, ja.
För att lyssna på folks åsikter och tankar, det är det värsta som finns.
Ja, det, ja.
Jag stänger ju av när du, ja, när du pratar.
Ja, jo, det vet jag.
Men, han skriver, ni är undantaget och höjdpunkten på poddveckan.
Mm. Men på riktigt? Stängde inte jag av?
Jo. Det här kanske blir...
Tjena, jag sitter och poddar.
Ja, ja,
men då ska
jag inte. Poliskonstapel.
Ja, då, vi är här med arresterade. Är vi misstänkta för någonting?
Ja, faktiskt.
Jag
skulle hinta om att
det
kommer att bli en
husis.
En husis?
Jag ringer dig när jag får det klart.
Ja, vi gör det.
Ja,
det.
Hej, hej.
Det var Martin som jag åkte motorcykel med. Om någon undrar.
Han satt väl
i... Jag måste stänga av.
Fan. Ja.
Ja, fortsätt.
Han satt, väl, satt han i polisbilen och ringde.
Sitter väl i Hornstull.
Ja. Favoritsegmentet, fortsätter Björn, är när ni siar om lyssnare så, baserat på vad de kör. Och jag skulle känna mig hedrad om ni ville ta er an mig. Och jag är sjukt nyfiken på om jag är så förutsägbar som jag tror att jag inte är. Min fordonspark består av en vit 2016 Golf Alltrack.
Mm.
Mm. En metallic blå 4,7 liters Jeep Grand Cherokee från 2000 och en Honda CBR 900 R Fireblade från 1996. Det är ju jävligt fränt.
Ja, det är det.
Hojen, måste tilläggas, är en i Sverige otroligt ovanlig färgsatt import. Den är svart, röd och vit och ofta halvfelbenämnd som Rion Racing.
Mm.
Men det finns en riktig officiell Rion-modell, men den kom ett par år senare.
Mm.
Hoppas det här blir en hård nöt. Jag är övertygad om att ni kommer pricka i alla fall 75% rätt.
Ja.
Vilket hån.
Ja.
75%! Den här veckan får du börja, Dr. Ponkan.
Ja, det är Björn. Du säger ju att det här är ditt favoritsegment i podden. Men vi får se vad han säger när jag är klar med honom. Ja. För det här kommer inte bli nådigt, kan jag lova. Nej, då. Skämt åsido.
Det blir bara värre och värre.
Nej, jag ska försöka inte bli för hård i min profilering. Men det kanske kommer att svida lite grann, tänker jag. För förutsägbar, det är du, min vän.
Mm, verkligen. Mm.
För både golfen och Grand Cherokeen och CBR:en har ju det gemensamt att de är väldigt, väldigt, väldigt tydliga när det kommer till vad de utstrålar, tycker jag.
Ja.
Men när jag läste ditt mejl då, som är ganska välformulerade mejl, får man ju ändå säga.
Mm.
Men när han listat sina fordon, då såg jag ju, det här så otroligt tydligt framför mig. Och det är ju roligt att han skriver att han är sjukt nyfiken på om han är så förutsägbar som han tror att han inte är.
Mm.
För jag är rädd att jag kommer behöva göra honom besviken. För frågan är om det kanske är så att han eventuellt skulle kunna vara Sveriges mest förutsägbara man. Som är gift med Sveriges mest förutsägbara fru och som har avlat Sveriges mest förutsägbara ungar och köpt Sveriges mest förutsägbara hund också, tänker jag. Det enda som eventuellt är lite oväntat med hans liv är ju Jeepen. Att den har stora motorn. Och att han äger en CBR från just 99. Men hojen, den är bara oväntad om han har den för att han också gillar sporthojars design från 90-talet, som jag gör.
Mm.
Men jag gissar att han kör runt med den här för att han hoppas att folk kanske ska missta den för en nyare hoj än vad den är.
Ja.
Och då är han ju återigen väldigt förutsägbar.
Ja, det är ju någonting bedagat med Björn.
Ja, kanske lite.
Uh-huh.
Idag hade jag inte tänkt att bli så långrandig när jag beskriver vem han är, eftersom han är ju otroligt förutsägbar. Utan jag tänkte göra det väldigt enkelt för mig den här veckan. Man brukar säga att en bild säger mer än 1000 ord.
Uh-huh.
Och det stämmer ju väldigt bra in på det här segmentet. För när våra lyssnare skriver in och berättar vilka bilar de har, då ser ju du och jag, precis som du sa, vi ser ju bilen framför oss. Och den här inre bilden, den säger ju oss mer än 1000 ord.
Mm.
Och det är liksom de ord, och det är det vi sätter ord på sen, den här bilden.
Jag hör vart du är på väg. Mm. Mycket intressant.
Men det är ju även så att ett ord faktiskt också kan säga mer än 1000 bilder.
Ja.
Det här låter kanske lite konstigt, men låt mig förklara. eller snarare exemplifiera. Jag kommer nu rada upp ett gäng ord som kommer bli liksom som ett bildspel för er som lyssnar. Och de här orden är liksom alla kopplade till vem Björn är.
Och det här blir ju som, för Björn lite som kognitiv terapi. Han liksom bara han ska bara luta sig tillbaka och ta in de här orden och precis som alla andra lyssnar och
så
blir det ett bildspel som man förstår honom.
För det är liksom det är de här orden jag ser när jag ser bilarna och jag tror att alla som lyssnar på det här med den här metoden så kommer de också få en ganska klar bild över vem Björn är. Och det är alltså så här som processen skapas i ditt och mitt huvud när vi gör våra fördomsprofiler. Jag ser alltså olika saker beroende på vilken bil som man säger att man har då.
Ja, men det går ju knappt att förklara hur vi som sierskor fungerar.
Nej, men jag tänkte att jag ska göra ett försök.
Det är liksom bara en inre syn.
Ja, det som dyker upp i mitt huvud när jag tittar på Björns bilpark är... Är ni med nu då?
Ja.
Dillchips.
Ja, jag gillar dillchips.
Kvalitetsoutlet.
Ja.
Vänsterback.
Mm.
Betalporr. Flintastek.
Ja, jag visst.
88, alltså glassen.
Ja.
Nagelsvamp.
Mm.
Betalporr igen.
Ja.
Ja. Djungelvrål.
Betalporren, den är liksom återkommande på hans
affärsresor. Ja, den dök upp 2 gånger. Ja. Ja, jag vet inte varför.
Nej.
Djungelvrål.
Mm.
Västmanland.
Mm. I hear you.
Bondkatter.
Ja.
Mm. Ikea doftljus.
Ja.
Ölandssemester.
Mm.
32. Siffran, jag gissar att det är åldern, skulle jag gissa på.
Att han är 32 år gammal.
Ja, det är hantverkare.
Ja, det kan inte vara så att han är född 1932.
Nej, det är svårt. Eller att han har en 32. Nej, det tror jag inte. Nej, det rimmar inte med de andra.
Nej, men du, liksom det man får... du kan ju inte påverka. Det är ett ord
som, ja, som dyker upp. Som bilder som dyker upp med typ. Hantverkare.
Mm.
General portion. Stuvade makaroner. Vuvuzela. Kommer du ihåg en sån där?
Ja, tut.
Fotbolls-VM 94, va?
Hur gjorde du det?
Jag vet inte, jag provar.
Nej, det var dåligt.
Ja, där har vi honom.
Ah.
Det blev alltså en lite kortare brottsprofil från mig den här gången.
Jo, men du
håller med om att det aldrig...
upp en väldigt tydlig bild.
Ja.
Och det är också en traditionalist.
Ja, men mycket så. Mycket så.
För att allt det du säger...
Rimmar det med hur du har tänkt? Eller vad du har sett snarare?
Alltså alla ord som du beskriver finns med i bilden jag kommer måla upp.
Ja, men kör då.
Så det är skitintressant. Jag kan med största säkerhet säga så här. Det luktar schäfer. Alltså schäferhund.
Ja, jo, det förstår jag. Finns det något annat schäfer?
En sån där långhårig variant av chefer.
Aha, ja.
Där du får en kraftig förnimmelse av mögel som beror på den här ständigt lite fuktiga och svettiga pälsen.
Ja, ja, ja.
Dessutom är pälsen ett helt fantastiskt tillhåll för fästingar. Men jag ser inte bara en hund i min inre syn av Björn. Jag ser också ett torp i Värmland. 3-4 mil norr om Karlstad. Det kan rent av vara ett soldattorp som har gått i arv.
Jag förstår.
Korporal Svanström kanske rent av bodde här 1836.
Mm.
Jag ser nu också tydligt att Björn är 49 år.
Jaha, lite äldre då än vad jag trodde.
Eller 52.
Mm.
Ingenting däremellan.
Mm.
Hund Satan Bamse. Det är Björns lilla gulligris.
Det är klart att byrackan heter Bamse.
Och Bamse, precis som du är inne på med makaroner. Och
liksom jag såg bondkatter också, men det kanske på torpet då.
Ja,
som stryker upp.
Exakt. Mm. Men Bamse är en sån där snällkorkad hund som pruttar i sömnen och går in i glasdörrar.
Mm.
Men att då ta sig från lägenheten med linoleumgolv i Karlskoga till soldattorpet i Munkfors, det brukar ta runt 1,45. Och de sista kilometrarna är grusväg där vägrenen liksom har rasat bort sedan flera år. Och om det regnar, då blir det här lilla liksom, den här sträckan till torpet, det blir liksom ett litet äventyr. Och det är därför som Björn köpte en midnattsblå Grand Cherokee från Lidingö 2005.
Mm.
Och den hade då gått 7500 mil och var i toppskick. Dock törstig som satan.
No,
men eftersom Grand Cherokee-hysterin helt hade avtagit i huvudstaden så fick han den riktigt billigt. Och därför gjorde det inte så mycket att den slukade 2,2 liter på landsväg.
Nej, just det.
För aldrig hade björn tidigare färdats så här bekvämt. Mm. Den krämfärgade inredningen i skinn omslöt björns rondör och paketerade hans 119 kilo och 196 centimeter.
Oh, det är en kraftig karl.
Likt en livmoder. Ja.
Ah, mm.
Och redan på vägen hem så bestämde sig Björn och Bamse att den här bilen skulle de aldrig sälja.
Mm, en ljusblå rostig livmoder.
Nej, den är mörkblå.
Mörkblå?
Ja, nu är den lätt rostig då.
Mm, och ljusblå för att solblekt.
Ja, men Björn och Bamse är inte ensamma i familjen Svanström.
Nej.
För Björns kinesiska fru Fen Svanström, aha, som han träffade när han jobbade för Ericsson och var stationerad i Tangshan, mm, öster om Peking under 2 år, är en ständig bisittare i passagerarsätet. Björn stör sig i hemlighet på att hans vackra kinesiska fru ofta misstars för att vara thai.
Mm.
Men han har ändå vant sig vid torsk på tallinblickarna som de ofta får, ja, som par. Det. Liksom. Det är lite orättvist. Men även om hon älskar jeepen, trots att den nu har passerat 30 000 mil och att förarstolen är så nedsutten att Björn liksom känner värmen från avgasröret i arslet, så kände de att de liksom behövde någonting nytt. Men jag ska komma till den. För på Ericsson så ansvarade Björn för den då glödheta utvecklingen av 3G.
Oj.
Och det var på de kinesiska hotellen och dess bristande tv-kanalsutbud som Björn fattade intresse för MotoGP. De största hotellkedjorna i Kina, det här är ju självupplevt för dig och mig, när vi har legat på dåliga kinesiska hotell.
Ja, ganska bra hotell.
De erbjöd nämligen bara CNN, Sky News och Eurosport.
Mm.
Och där var det ju ständigt motorcykelrace. Så innan Björn träffade Fenn, som då sjöng på en pianobar, så hade han legat i ett antal hotellsängar och följt världskuppen i Moto 3, Moto 2 och MotoGP.
Mm, mm.
Och väl hemma i Sverige så köptes den CBR innan ens resväskorna var upppackade. Och är man som Björn en bjässe, så är det få situationer i livet där man får känna sig fri och snärt. Och därför har CBR:en blivit som en drog för Björn. Och minst 2 gånger i veckan är han ute och kör på nätterna. Och för sina kompisar, då beskriver han det som att vara viktlös.
Ja,
dels med funktionen.
Ja, just det. De här 119 kilon försvinner bara.
Ja, mm. Men nu till den sista bilen. Och det här är ju liksom, ja, det är Fenn som har liksom legat på här. Och bara, vi kan inte ha den här jeepen i all oändligt. För Björn kör ju oftast jeepen, men ibland så får den stå kvar uppe vid torpet. För 2016 så bestämde sig paret Svanström för att leasa en helt ny bil. Och på kravlistan så stod det kombi, eftersom de har en snuskig hund.
Mm.
Sen skulle den vara fyrhjulsdriven, eftersom de ofta kör på leriga och snöiga skogsvägar. Och slutligen så skulle det vara en Passat. Men väl inne hos Volkswagen i Karlstad så insåg de att nya Golf Alltrack i stort sett var lika stor som Passaten, och dessutom så kostade den 1300 kronor mindre i månaden.
Mm.
Och som spiken i kistan så fanns det en i lager som de kunde köra hem samma dag.
Ja.
Där, Björn.
Klappat och klart.
Där har du ditt liv.
Där har du ditt liv. De är ju lite, det är lite olika personer vi målar upp här. Så det ska bli intressant att höra vem av oss som har rätt. Eller om det är som det brukar vara, att sanningen ligger någonstans mitt emellan.
Ja, Björn, hör av dig och ge oss dina 75%.
Mm, ja.
Du, förra veckan, då sa jag att jag skulle prata om tillbehörskrom.
Det sa du, ja, just det. Mm.
Sen satte jag mig ner och började fundera. Vill du veta hur det lät i mitt huvud när jag funderade?
Mm. Ah, okej, okay. Det bidde inte så mycket.
Nej, helt
nej.
Tomt.
Nej.
Det här var en skitdålig.
Jag
har ingenting att säga. Jag
är glädjig med att du inte utvecklar det.
Alltså, jag kanske får feeling någon annan gång. Mm. Men tills dess kan vi bara konstatera att tillbehörskrom är en skitdålig idé. Har ni en Mustang eller en Hummer H2 eller en PT Cruiser eller vad fan som helst, och tänker, nu ska jag pimpa ner den med lite kromad plast som jag ska klistra ovanpå bilens nuvarande kaross, då säger vi bara, don't do it.
Don't do it.
Ja.
Vi har ju till lyssnarbrev liksom, lite kortare. Ska vi ta det med en gång?
Det är väl lika bra.
Ja, jag tänker det. Då har vi liksom lagt lyssnarbreven bakom oss.
Ja.
Det här är ju mycket, mycket enklare. Ska jag läsa upp det den här gången då? Tjena Poga. Ja, det är han.
Tjena.
Tjena Poga.
Ja, Sjöbo.
Ja, jag var i kontakt med er för ett tag sedan då ni gjorde en fördomsprofil på mig. Jag var ju den där BMW-killen i Sjöbo. Jag har en USA-bilrelaterad fråga till er. Jag har hittat en Cadillac Seville från 1995 med endast 10 000 mil på mätaren. Bilen är i riktigt fint skick och man vill sälja den för 45 000 kronor. Min fråga till er, överläkaren och obducenten. Ja, det är inte riktigt en sån fråga här.
Nej,
men skitsamma.
Vi kan slakta den här också.
Ja, det kan vi göra. Kommer denna bil bli en klassiker? Eller är och förblir den en billig, njutbar glidabil? Med tanke på pris och mätarställning och så vidare kan jag nog inte avstå från att köpa den. Tack för bästa podden ever med vänlig hälsning Lars. Ja, det var ju en enkel, tydlig fråga. Ska du börja med att svara?
Hej igen Lars, kan du väl säga.
Ja.
Vad kul. Mm. Jag har ett svagt dåligt samvete minne av att vi klankade ner rejält på hans BMW-innehav.
Fan, jag är så skrämmande dåligt minne.
Ja, men vi sa ju att det skrek Lyxfällan. Och, ja.
Ja, mm. Du hör att det är helt blankt för mig.
Nej, men vi var ju vi raljerade kring Sjöbo.
Hade han bara en BMW eller vadå? Hade han...
Han hade ju flera BMWs, vad jag minns. Kul! Ah. Det var någon M5.
Ja, det var han, ja. Ja.
Men vi måste ändå säga att det är kul nu att det har smugits in en amerikansk bil i den här Sjöbo-hjärnan.
Ja, verkligen.
Och bravo! Självklart så ska ju du, Lars, köpa den här bilen oavsett om det blir en klassiker eller en A. En 95a, det är ju fjärde generationens Seville. Och de här fick ju också heta STS, som står för Seville Touring Sedan.
Mm, just det.
Och lite kortfakta om den här, det är ju framför allt att den har den 4,6 liter stora aluminium Northstar-motorn med 32 ventiler och typ 300 häst. 0-100 gick ju på under 7 sekunder på den här satansbilen.
Den ser inte ut att vara riktigt så snabb.
Nej, den motorn är ju en av de bästa motorerna som Cadillac någonsin har gjort.
Mm.
Och sen hade den även RainSense som var liksom först i klassen, typ. Vi pratade ju liksom en 95a. Men det, alltså, kommer det droppar på vindrutan så startar vindrutetorkarna automatiskt.
Mm.
Men jag säger så här, klassiker eller ej, det här är en underbar bil och den kommer alltid vara njutbar. Och sen har den ju massa extra pulver.
Mm.
Så att om man tröttnar på den, då är det ju bara att rycka ur motorlådan och sätta någonting annat.
Mm.
Köp. 10 000 mil är ingenting.
Nej.
45 000, vad
fan? Det var billigt. Mm. Ja. Som svar på din fråga, om jag ska ta med det här då. Jag tror inte att en Seville från 95 någonsin kommer att ses på som en klassiker.
Du är så negativ.
Det beror ju för sig lite på hur man tänker. För förr eller senare så blir ju alla bilar klassiker på något sätt. Jag menar en 58 Edsel, det är ju en klassiker idag. Men det var ju ingen bil som folk var så förtjusta i när den var ny, menar jag.
Nej.
Så om man bara låter det gå tillräckligt lång tid så kommer ju även Lars Seville kanske bli en klassiker. Men risken är väl att då är redan Lars död och begraven sedan länge, eller hur?
Ja.
Hade det varit en 95a Cadillac Eldorado, då hade ju saken varit annorlunda, tänker jag. För det här är ju en bil som man redan nu börjar kunna ana att den håller på att glida in i klassikerträsket.
Ja.
Men en Seville, nej, knappast. Däremot så är det som, precis som du säger, en väldigt härlig bil.
Ja.
Och precis som Lars skriver så tycker jag absolut att han ska köpa den.
Bravo.
Ja.
Vet du vad det är dags för nu?
Nej!
Dealen med hojen.
Hoppla!
Northbike. Dream it, live it.
Jag tänkte att jag skulle liksom sno det här segmentet från dig.
Det tycker jag är kul när du gör.
Ja, och passa på att lista de fem fulaste motorcyklarna som någonsin har tillverkats.
Enligt dig?
Enligt alla.
Ja, okej. Okay.
Ja. Du kommer hålla med.
Ja, ja.
Det här är alltså fem hojar där inte uttrycket smaken är som baken fungerar.
Nej.
För de här hojarna kan ingen älska. Även om man skulle råka ha usel smak.
Kan det vara lite att smaken är som baken hos de här formgivarna? Alltså det luktar skit.
Ja.
Så kanske.
Uh-huh.
Ja. Det var... Jag är mycket nyfiken.
Uh-huh. Och vi kan ju också krasst konstatera att många bikers, precis som raggare, klär sig som de vore psykiskt sjuka och inreder sina hem med yxa. Så att det finns ju köpare på de här hojarna.
Mm.
Men om någon nu av er lyssnare mot förmodan skulle äga en sån här hoj, så kan ni 1. Kontakta Northbike och byta in den mot något annat kul.
Okay.
Eller 2. skicka hatmejl till Ponkan för det här segmentet.
Ja, men det är ju du som... Det här
du kommer hålla med mig.
Ja, ja.
Nu kör vi igång.
Ja.
Nu får du hjälpa mig att beskriva lite liksom, vad vi ser här och kanske vem som köper en sån här. Hoj nummer 5.
Mm.
Då pratar vi 2004 års Honda Rune.
Ja, ja, vad fan.
Det här är ju ett kromat, svullet påskägg.
Ja.
Som kanske har legat med Batman på den tiden som han hade kallingarna utanpå dräkten. För det här är ju i grunden en Goldwing som man har strippat och gett runda, heltäckande kåpor och skärmar.
Ja, jag tycker att det är faktiskt svårt att beskriva den bättre än vad du gjorde när du sa att det var som ett påskägg skulle ligga med Batman, eller vad fan sa du?
Ja.
Nej, det här är ju en oerhört ful hoj på alla sätt och vis. Den är... jag pratade... När kom den här? 90-talare?
Nej, 24.
Ja, så. Ja, men det är ändå mycket 90-talsdesign kvar i den här hojen. Mm. Och det här är ju det sämsta av 90-talet som spiller över i 2000-talet. Den här Honda Rune, eller Honda Valkyrie Rune, som den väl heter också. Det är ju den typen av hoj som män som fortfarande har liksom hölstet i mobiltelefonen åker runt på, tänker jag.
Ja, eller? Så är det verkligen. Ja.
Samma typ av lite tragiska män som åker liksom till Moldavien för att träffa en ung öststatsfru med höga kindknotor.
Ja. Vet du vad en Honda Rune-ägare livnär sig som? Han är tandläkare.
Ja, det kan han vara på landsorten i så fall. Nej, även i Stockholm.
Ja.
Ja. Kanske ännu mer i Stockholm.
Det här är en tandläkare.
Privat tandläkare i Upplands Väsby köper en sån här.
Ja.
Mm. Bra, nästa.
Hoj nummer 4.
Ja.
2003 års Ducati Multistrada. Även kallad Ugly Strada.
Ja.
Det här är ju hojarnas motsvarighet till Fiat Multiplan. Den som för övrigt valdes till världens fulaste bil som någonsin har tillverkats.
Det var jättebra liknelse. Det är nästan som man tror att det är samma formgivare.
Ja.
De är väldigt lika.
Det här är en Dakar-hoj med dubbelhaka, kan man säga.
Ja.
Kåpan är liksom... den har en dubbelkåpa,
ja,
med underbett. Där den undre kåpan ser ut som luftinsläppet på en dammsugare.
Jättekonstigt. Och grisfula fälgar hade den också.
Ja.
Den är ful på precis alla sätt som en hoj kan vara ful på.
Och Ducati är ju inte kända för att göra fula hojar.
Tvärtom. Vi kom ju överens om att okej, jag skulle försöka ge mig på att beskriva då de olika personerna som köper de här hojarna. Och jag sa ju att jag skulle beskriva männen som kör de här olika hojarna. Men jag känner här att det skulle lika gärna kunna vara en kvinna som kommer åkande på den här italienska skitkorven, eller hur?
Ja.
För det jag ser framför mig, det är ju ett par där både mannen och kvinnan har en likadan sån här jävel. Typ att han har en röd och hon har en gul. Eller vit. Jag tror att den gick och beställde som vit när den kom. Och det här är ju naturligtvis samma typ av par som kör liksom en mintgrön Corvette C5 också. Och så driver de en frisörsalong på Öland ihop. De gör det mesta ihop. De delar även andra män ihop. Vilket för ordningen så verkligen inte är någonting att skämmas över.
Du fick en swingers syn när du såg den här hojen direkt.
Ja, det är ett krasst faktum att här är två personer som vågar leva ut sina mörkaste fantasier. Eller ljusa fantasier med för den delen. Jag ska inte säga
mörka. Behöver inte vara negativt. Men jag ser framför mig en väldigt smal och spinkig och väldigt ensam fransman.
Som kör jorden runt.
Och han har noll koll. Han har byxorna väldigt högt upp. Hårt liksom ihop med ett bälte.
Väldigt lång är han. Och väldigt smal.
Väldigt smal.
Det är stort struphuvud. Eller?
Ja,
en sån.
Hoj nummer 3.
Ja, hoj nummer 3.
BMW K1. Jag vet inte vilka årsmodeller det här, men det är ju 90-talshoj. Det här är ju hojen där man inte kunde bestämma sig för om den skulle vara rund eller fyrkantig.
Jag tror att den här kom tidigare. Jag tror den kom 88 faktiskt.
Ja, det kanske är så.
Ja, men det är tidigt.
Strömlinjeformad och fyrkantig. Som en ful svensk 90-tals polismotorcykel med extra plastkåpor liksom överallt.
Det ser ut som en dammsugardesigner har hittat den här. Mer än en...
K1 är ett bra namn, men inte på en sån här hoj.
Nej, K1. Bra namn. Ja, K1 är ett ganska bra hojnamn, men absolut inte på den här.
K1 skulle vara en äventyrshoj. Man ska köra upp på K1 liksom.
Ja, kanske det. Ja, men det här tycker jag är lite svårare. För jag känner att de män, för det är bara män som köper en K1.
Ja.
Och, men liksom den här typen av män som köpte en K1 när den var ny, de bytte ju sen till en R1200 CL när den kom 2003. Mm. Det här var ju också en fruktansvärd beamer. Men vad de kör idag, det är lite oklart. Att de kör BMW, det kan vi vara helt säkra på. Ja. För att det känns som att alla före detta K1-ägare, de tillhör den kanske mest varumärkestrogna gruppen av hojägare. Men de nöjer sig ju inte bara med att gå runt och vara liksom fanatiska BMW-ägare, utan de vill ju alltid ha den där modellen som sticker ut mest. Och idag så tillverkar inte BMW några fula hojar längre.
Nej.
Så det vet inte fan. Om jag ska ge mig på en gissning så tror jag att de...
Nej, de har ju behållit den här.
De har behållit den, men om de har en ny så tror jag att en ny BMW... De tillhör då den här lilla gruppen som kanske har gått och köpt sig en R18. För säga vad man vill om den hojen. Eller så här, personligen tycker jag att R18 tar vara på BMWs arv på ett ganska snyggt sätt. Men idén om att bygga en cruiser för att konkurrera med HD, när HD tappar cruiserkunder till äventyrssegmentet, ja, som BMW liksom äger, ja, känns lite... Ja, det är inte det smartaste de har gjort, om man säger så. Det de skulle ha gjort, de skulle ha byggt en modern Paris-Dakar-replika på BMWs den här HPN-Dakar-hojen från 86, som jag tror vi har pratat om här i delen med hojen tidigare. Men det skulle vara byggt på nya F850 GS. Jag förutspådde ju att lättare Dakar inspirerade hoja skulle bli en trend. Och nya Tenerén är ett bevis på det. Och i veckan så gick ju även Ducati ut och meddelade att de kommer ju släppa Desert X-en som gör precis där. Men nu kommer vi från ämnet. Sorry, förlåt.
Du får Ducati Desert X är så ball så att man kräks i munnen.
Jag är inte mogen att ta mig an den än. För nej, det händer för mycket i mig.
Ja, den får du liksom göra ett eget segment om.
Ja, jag kommer inte kunna låta bli.
Men om Ducati Multistradan körs av väldigt långa och väldigt smala män med mycket struphuvud, så är ju BMW K1-an, det är ju ja, groteskt stora män som kör den.
Jaså? Ja. Det är väldigt också konstig färgställning på den här gul-svart-röda.
Vi går till nästa.
Ja, det gör vi verkligen.
Hoj nummer två. Nu börjar det närmast den, liksom, för det är ju den här ordningen. Ja. Så nu är det den näst fulaste hojen som någonsin har tillverkats. Hoj nummer två. Boss Hoss. Idén med att peta in en Cheva 350 V8 på 5,7 liter eller en Viper V10-motor mellan rampiperna på en hoj, det är och kommer alltid förbli en dålig idé.
Ja, så är det verkligen.
Att dessutom både tanken och kylaren måste vara osannolikt stora, det gör inte proportionerna bättre. Det här är en hoj där inte en enda linje stämmer. Det finns ingen estetik, inga proportioner och ingen logik i den här hojen. Den är bara korkad.
Ja, men det känns som att de liksom inte har brytt sig över det. Det viktiga har liksom bara varit den här jävla trötta 350. Liksom. Utan, ja, nej. Det här är ju liksom en rullande prostataförstoring. Men det som gör den speciell också tycker jag, det är ju att det är en hoj som egentligen inte köps av hojåkare, utan av folk som egentligen mer gillar bilar. Och det säger jag inte bara för att den har en bilmotor, utan den saknar ju alla de egenskaper som hojåkare vanligtvis letar efter. För även om det viktigaste med en hoj är att du liksom ska njuta av själva körkänslan, så finns det ju i varje hojåkare en liten del av personligheten som tycker om att visa upp sig och tycker om att få känna sig lite ball. Och man vill ju kanske framförallt att andra hojåkare ska, om inte gilla det man kör, så åtminstone respektera det man åker runt på. Men folk som kör en bosshoss, de ser ju inte på sig själva som bikers, utan mer som liksom tvåhjuliga raggare, tänker jag.
Ja.
Så det är en väldigt speciell hoj. Men de vill vara,
det här är High Chaparral, älskande tjockisar som vill vara värst.
Man skulle kunna ha en bosshoss-träff på High Chaparral, ja, utan problem.
Ja.
Och Sveriges alla bosshoss-ägare skulle köra dit.
Ja.
Ja. Skulle gå mycket kurv och hamburgare den här, kan jag säga.
Slutligen.
Ja.
Hoj nummer ett.
Den fulaste av de fula.
Det här är den fulaste hoj som någonsin tillverkats.
Okej.
Victory Vision. Vissa kallar ju det här en fabrikskustom.
Ja, det är ett jävla dåligt uttryck.
Ja. För det här är ju ett rullande missfoster. Mm. Det är en strömlinjeformad cruisinghoj som på en bra dag ser ut att vara ritad av Mark Towell.
Ja.
Den här hojen representerar...
Ja.
Eller hur? Mm. Och den representerar en stil i USA som är fullständigt obegriplig. Det är samma människor som köper en 95 Impala SS och monterar ett glasfiberkit ovanpå så att den ska se ut som en modern Cheva 57.
Åh, oh, herregud. Där slog du huvudet på spiken. Ja. Exakt.
Den här har långa, överdrivna, svepande vingar och linjer som inte... är förankrad i verkligheten.
Men ingenting med proportionerna på den här hojen stämmer ju. Liksom motorn ser för liten ut, avgasröret är för långt, djur, alltså den är bara... Och vad fan ska man säga då om människorna som kör en Victory Vision förutom att alla som gör det förtjänar att dö? Nej, jag skojar. Nej, det menar jag inte. Men det är ju en hoj som är så ful att den är ju svår att ta på allvar. Och precis som du sa, den har ju verkligen Mark Towellska drag när det kommer till estetiken. För den har ju så jävla risiga proportioner. Jag tror att om man köper en sån här hoj begagnad, om man skulle få för sig göra det, då ska man alltid börja med att först försiktigt lukta på sadeln. För jag tänker att ett problem som omgärna målgruppen som köper de här hojarna nya, det är ju urinläckage. Eller egentligen alla symptom som liksom är kopplade till åldrande, det går ju hand i hand med den här hojen.
Ja, men jag tror att original så sitter det ett tenaskydd på sadeln.
Det kan nog mycket väl vara så. För allt ifrån liksom benskörhet till förvirring och liksom Huntingtons sjukdom är ju ofta det som är orsaken till att de här hojarna hamnar på blocket till slut. Ja, det är världens fulaste hoj. Jag kan inte
för att alla ska få samma inre bild. Vi lägger upp det här på Insta såklart. Men för att man ska få en inre bild så är ju det här en hoj som original kommer med strass på handtagen och på luftrenan. Strass på en motorcykel. Men då, för att liksom avrunda tankarna lite, tittar man på bildesign så finns det ju icke-bilar som bara ska ta förnuftiga människor från A till B. Och sen finns det liksom vackra, dyra, funktionella eller excentriska bilar för alla bilentusiaster. På hojsidan däremot så är det mycket spretigare, för dels har vi precis som bilarna, icke-hojar, helt normala motorcyklar för transporter mellan A och B. Sen finns det liksom funktionshojar, det finns sporthojar och nostalgihoja och en massa andra olika stilar. Men sen finns det ju ett freak-segment.
Ja, det gör det.
Freak-hojarna som typ Boss Hoss eller Victorin. Som inte har någon motsvarighet hos bilarna. Det här är ju hojarna som känslomässigt ligger närmast trikarna.
Ja, jag förstår precis vad du menar.
Freak-segment.
Ja, det får fan avsluta deal med hoj den här veckan. Du, jag tar ett annat gammalt troget segment direkt, tänker jag.
Ja.
Det har blivit dags för veckans bil.
Veckans bil.
Den här veckan så har jag och Bilsport MC varit uppe på vinden och rotat runt bland lådorna som det står oviktigt på. Du vet de här dammiga flyttlådorna som står längst in i förrådet. Som
följer med flytt efter flytt efter flytt.
Ja, exakt så. Som aldrig packas upp. Tills en dag, efter tillräckligt många år, man får för sig att då titta ner en sån här låda och så inser man att det nu har gått så lång tid att det som ligger i lådan inte är skit längre, utan plötsligt har blivit jävligt ballt. Du och din släkt har ju en förkärlek för det franska, även om du gör allt för att förneka det.
Nej, så
är
det inte.
Du vet lika väl som jag att det bor en liten snigelätare i både dig och din far och hans två brorsor. Din pappa är dessutom en spitting image av Gérard Depardieu. De är så jävla lika, eller hur? Och dina farbröder, de samlar ju på gamla franska rallybilar. Och du sitter ju minst tre gånger i veckan på Brasserie Balzac och smörjer kråset med franska delikatesser. Så ni har ju det där franska i, eller
hur? Nej.
Ja. Men med det sagt då, så tänker jag att just av den anledningen så kommer du att gilla veckans bil. För det är nämligen en Citroën SM Michelin från 1973.
Wow.
Du ser, voilà.
Jävlar, det ser ut som en Citroën SM fram.
Ja, det är en Citroën SM, men inte vilken Citroën som helst då. Och som sagt, din kärlek för det franska, det är ju inget som du behöver skämmas över. Speciellt inte i det här fallet. För den här bilen är ju otroligt härlig.
Vad heter den? Citroën SM?
Michelin från 1973. Hela idén till den här bilens existensberättigade är underbar. För bilen föddes för att Citroën och den fisförnäma däcktillverkaren Michelin fick för sig att de ville ta reda på hur mycket raw power som det gick att få ut ur en framhjulsdriven bil. Aha. Och det var en hel del skulle det visa sig, för den här lilla jäveln, den har liksom en vråltrimmad Maserati V6 på inte mindre än 300 hästar. Och det, mina kära vänner, det var jävligt mycket 1973. Åtminstone i Frankrike. Ja. Och åtminstone i en framhjulsdriven bil. Men den hade inte bara en brutal motor, utan den hade ju en del andra modifikationer som gör att den skiljer sig från den vanliga SM. Bland annat så har den ju en mycket kortare hjulbas. Samt att man har liksom kapat av ganska mycket av bakändan, ser du ju.
Ja.
Och den är väldigt snygg. Det får man ändå lov att erkänna.
Den är skitball.
Och det som jag tycker gör den så snygg, det är att den även har fått skärmbreddare. Som i kombination med bilens liksom korta och liksom raceiga proportioner får den att se så in i helvete snabb ut.
Uh-huh. Och de fyra utblåsbak som pekar snett
utåt. Snett utåt. Uh-huh. Och den inte bara såg snabb ut. Den här lilla grodan, den hade en topphastighet på 285 km i timmen. Och det får man ju säga är ganska bra för en fransman från 73, eller?
Tänk dig att köra en Citroën från 1973 i 285.
Ja, det är, då åker jag hellre upp i rymden med Bezos och sitter bunden utanpå raketen.
Ja.
För det är liksom
fruktansvärt läskigt. Ja. Men det som är intressant med det här, för det här är ju en designstudie, eller hur?
Nej, de byggde den för att testa olika däck för Michelin.
Aha.
Ja. Men då är det ju, eller, jag tror det var så.
Det är ju någon form av liksom däckkoncept då.
Ja.
Men det som är intressant med den, det är ju den här bakre partiet, det här svarta jälade partiet som ligger ovanför det bakre hjulhuset.
Mm.
Det är ju ett designelement som de sen implementerade på Citroën BX.
Ja, det stämmer. Det finns lite av den här i bilar som de utvecklade senare. Det har du helt rätt i. Jag älskar den här bilen. Men visst känns den också väldigt mycket Bilsport MC på något sätt.
Ja.
Därför passar den väldigt bra att bli veckans bil.
Bilsport MC, de har ju lite firmabilar. En gammal Skeva Pickis och någon gammal Suburban. Skulle inte de istället satsa på jävligt udda bilar?
Ja.
Alltså, den där tillverkas i ett exemplar. För så här går ju att bygga.
Ja, det är klart.
Man bara köper en gammal SM.
Mm.
Det som var med SM, det var ju de här glasade framlysepartierna där en av lamporna styrde med
ratten.
Med ratten,
ja, just det. Så man
kunde lysa in i kurvorna.
Mm.
Sånt är ju fränt. Den här är ju störtbåg och allting. Den här är ju frän.
Ja, den är skitfrän.
Den här skulle de ta sig an och varför bygger de inte bilar?
Ja, vi får ta oss en snack med dem.
De
gör ju allt annat rätt.
Ja.
Jag tror att det har lite att göra med tid. Men ett riktigt projekt, det tycker jag nog fan att de borde.
Ja.
Nej, men rakt från sidan är den ju jävligt ball, tycker jag. Det är nästan där den blir som snyggast på något sätt.
Citroën SM Pronto Michelin från 1973.
Ja, den är. Det var veckans bil den här veckan.
Ja. Kul.
Mm.
Du, jag har en jävligt kul grej.
Mm.
Jag såg en bild på Insta på en, liksom en modellbil. Jag ska strax komma till vilken.
Mm.
Men när jag såg den här bilden så fick jag liksom en inre blixt inom mig. Och så tänkte jag, varför var inte det där en filmbil?
Jaha. Ja, du får utveckla, tror jag.
Alltså, vi har ju pratat om det för länge sedan. Att det här med att det finns väldigt få ikoniska filmbilar i förhållande till antalet filmer som görs.
Verkligen.
Beståndet är på något sätt konstant.
Mm.
Vad sa vi då? Det finns i bästa fall runt 50 stycken balla ikoniska filmbilar som alla känner igen.
Mm.
Men fler
och då är
finns
liksom 10 av dem kommer från liksom Fury Road.
Ja, men eller snarare att de här liksom klassiska
ännu mer som liksom Starsky
och Stangen, Gunner 60 Seconds, Starsky.
Ja, men det finns det ungefär som
liksom Sista natten med gänget, Ghostbusters.
Man
kan räkna, man kommer på ganska många.
Mm.
Men när man är uppe på 30, då börjar det sina.
Ja, det
och
sant.
50, ja, men då finns det inga
Nej,
fler
det
ikoniska
Nej, det tror jag.
Filmbilar.
Jag tror knappt du kommer upp i 30.
Jo, men det tror
jag. Ja, det gör man kanske. Ja. Jag hör det i alla fall.
Men nu tänkte jag retrospektivt skapa några balla filmbilar till filmer som redan finns. Mm. Alltså hypotetiska filmbilar. Fattar du vad jag tänker?
Absolut.
Jag menar filmer med en tydlig hjälte eller en skurk som kör något alldagligt där det skulle liksom finnas utrymme för något ikoniskt istället. Mm. Alltså något som sen tusentals människor skulle kunna ha gjort replikor på eller ställt ut på bilställningar. Mm. Okej,
är du redo? Spännande. Ja. Det är bra, vilket bra ämne tycker jag. Ja.
Film 1. Judge Dredd.
Ja.
En ganska rutten film som
bra film.
Nej, men den utspelar sig 2139 i Metropolis Mega City One. Hela världen är i kaos och städerna överhopas med kriminalitet. Och polisen har då ersatts med judges. Eller domare som blixtsnabbt, Tarta skulle bli en perfekt judge som bara åker runt.
Ja, de är domare och poliser och bödlar i en och samma person på något sätt.
Ja, ja. Exakt. De griper en skurk och lite beroende på vad skurken har gjort så kan de döma honom till döden
på
direkt.
Plats, liksom. Ja.
Ja, det är bara för att snabba
spara
upp
tid och pengar.
Ja. Och Judge Joseph Dredd, alltså Stallone, blir då framad av sin bror, tror jag. Något sånt där. Alla kostymer var ritade av Versace för att det ville Stallone. Och även fordonen var ganska spektakulära för alla kör omkring på så här flygande Honda Goldwing eller stora, ganska balla rymdbussar som för övrigt byggdes på Land Rover 101, visste du det?
Jag hade ingen aning om, men hojarna var ibland, den här The Lawmaster hette ju hans motorcykel. Det är ju också, den skulle kunna vara med på din lista av de absolut fulaste fordonen som någonsin har synts på bild.
Ja, det blir fruktansvärt. Ja. Därför att den här, jag ska komma till
The Lawmaster.
Nej, men jag säger det ser ut som en ful, modern Honda Goldwing.
Ja, just det.
Men de här rymdbussarna, de här, de var ju ganska balla.
Ja.
Men de byggdes alltså på Land Rover 101, det är ju Land Rovers version av Volvo-valpen. En sån här cab over engine-version.
Ja, just det.
Och det var de chasserna som de byggde och satte glasfiberkarosser över. Typ Mark Towel fast bättre. Det återkommer alltid till honom. Och skälet var att Judge Dredd spelades in i Shepperton Studios i England.
Aha.
Det hade man inte så mycket koll på. Nej. Men det är en brittisk skitfilm.
Ja.
Men denna trötta film från 1995 saknar ju en sak. Och det är en riktigt ikonisk huvudrollsbil.
Ja, kunde ha bytt ut den jävla fula hojen. Fast den kommer från serietidningen i och för sig.
Jo, men min retoriska fråga blir därför: varför kör inte Judge Dredd omkring i ett brutalt muskelbilsrymdskepp som baseras på en 69 Pontiac GTO The Judge?
Ja, just det.
Tänk taxibilen i Femte elementet som var liksom framtidsversioner av checker. I Judge Dredd så tänker jag istället en smutsig orange fet GTO med jetmotorer som sticker ut ur hjulhusen som man hade liksom på så Harrierplan. Och igenlagda eller smala rutor. Man hade kunnat bygga en hel kult kring futuristiska liksom Judge Dredd GTO-er. Och den här är bilden som jag hittade på Insta som liksom födde idén så att du fattar liksom upplägget. Kolla, nu är det här liksom en liten så här 1-18 modell.
Ja, just det.
På en supersmutsig orange The Judge GTO med stort huvudskåp och så och rymd.
Väldigt stort huvudskåp.
Ja,
och halva bilen.
Ja, och tak sänkt och jävligt liksom så här. Men tänk dig om Stallone skulle åka omkring en sån här.
Jag gillar hur du tänker.
Ja, tycker du var lite
snäll. Nej, jag vill bara liksom säga ibland så är man bara 100% med.
Ja. Nästa film.
Ja, nästa film.
Eller snarare TV-serie. Du kommer ihåg V.
Älskade V.
Faktiskt en ganska välproducerad science fiction-serie, eller hur?
Ja, det får man ju
där säga. Ödlorna kommer till jorden utklädda till snälla människor. För mig fastnade egentligen bara tre saker med V. Dels var det Jane Badler som den sexiga ödlan Diana. Supreme Commander of the Visitors. Hon representerade ju liksom...
Hur gamla var vi? När kom den här, sa du?
84-87 tror jag.
Ja, men då var vi precis den där åldern man hade börjat göra grejer med sig själv.
Ja. Diana.
Ja.
Dels så var det också Mike Donovans handskar.
Ja, just det.
Alltså tv-reportern som blev ledare för motståndsrörelsen, han hade ju alltid uppkavlade ärmar, även på jackorna. Och så hade han alltid ett par ljusa skinnhandskar som var upprullade åt andra hållet. Klassiska rodeohandskar, slitna, asnygga. De har liksom präglat min handskereferens hela livet. Även din, för du har ju haft skitmånga såna här, den typen
men
av
jag hade liksom för mig att han hade såna här töntiga, knog, avklippta finger. Det hade han alltså inte. Han hade mer så här rodeo-handskar.
Ja, jag ska kolla. McDonalds handskar, det är handsken som alla andra handskar ska ställa sig mot.
Ja, just det.
Det är såna här. Jag tror du tänker på A-Team.
Ja, jag tänker nog på många serier från 80-talet. Men jag vet inte om jag förälskade mig just hans handskar. Men
det här är ju din handskreferens också.
Ja, men absolut.
Hur många såna här har du ägt?
Ja, men i alla fall två.
Okej, det är inte mer så. Det finns faktiskt en Facebookgrupp som heter Mike Donovan's Gloves.
Ja, snyggt.
Där de liksom hyllar allt som är cheesy med 80-talsrekvisit.
Fan, vad bra.
Och den sista grejen som jag fastnade för med Vea, det var ju deras rymdskepp.
Vilket av dem? The Mothership eller de här transportskeppen som till och från jorden?
Visitor Transport Modules.
Heter de så?
Ja. Och det är ju ett helt otroligt skepp som kunde förlängas med olika moduler så man kunde ta fler passagerare eller korta ner dem och göra dem till så här fighterships.
Som en tåg typ?
Ja, det var en lös cockpit och en lös raketmotorrumpa som sen fylldes med moduler emellan. Liksom, kolla! Det var ju så här de var uppbyggda.
Oj.
Det där är ju cockpit och där rumpan. Den där modulen, den kunde de bara bygga på hur många som helst. Visitor Transport Modules.
Like it.
Jävligt, det är ett snyggt rymdskepp.
Alltså fy fan, du vet när man satt och bänkade sig på, jag tror det var fredagkvällarna som det där gick. Det var ju magiskt. Den där loggan, vet. Fränt.
Men, borde inte V-ödorna har haft en vanlig bil när de var på jorden?
Det är klart de borde.
Alltså, The Supreme Commanders borde ju ha åkt omkring i någonting ståndsmässigt. Mm. Och serien släpptes ju 84. Så vad hade liksom passat bättre än att ödleledarna hade kört omkring i sprillans nya vita Corvette C4 Wagons?
Ja.
Med röd dekor. Enkla lysen bak. Alltså, nu kustar jag en bil här.
Ja, jag försöker se det här framför mig.
Vita.
Enkla lysen, alltså inte dubbla då. Nej. Utan bara en runt.
Exakt.
Eller två. Jag
man gör som baktavl fast tvärtom.
Ja, I like it.
Och sen så de vita fälgarna och V-symbolen som de hade på sina rymdskepp. Det där som var oblyg.
Subtil var den inte.
Nej, det var den inte. Som skulle vara som ett hakors.
Ja, just det.
Och så ja, men för till C3:an, då fanns det ju firmor som göt upp såna här wagon tak som ersatte bakrutan så att det blev så här shooting brake kombis av Corvetter.
Ja, lite som Citroengen nästan.
Ja, men till C4:an så fanns ju aldrig det här. Och det skulle liksom bli en perfekt 80-tals ikonisk film eller tv-serie samlare.
Du har gjort en bild.
Ja, och så att, ja, men det här skulle ju ge C4:an någon form av existensberättigande. Det här är ju en 80-talsfilm, bil, ful, snygg.
Ja, det där var väldigt bra gjort, tyckte jag. Det var väldigt V. Mycket V över den där. Den måste du lägga upp.
Jag lägger upp den. Ja. Röd, det går, vit C4 helt enkelt. Men med kombi. Och sen igenlagda. För det man vill göra med en filmbil är med små enkla medel så här, ja, det där såg nog helt annorlunda ut. Det här blir ju någonting annat. Och det här skulle liksom ge bilen liksom någon form av cred. Alltså har man en C4, lackar den vit och bygger om den till en V-edition.
Fan vad kul att komma till en träff med en sån där idag. Alla bara, vad är det där? Är det en V-edition?
Helt påhittad.
Jag hörde i dealen med bilen, jag byggde den. Eller?
Ja, det kanske någon som gör.
Det vore askul.
Sista filmbilen då.
Yes.
Du kommer ihåg
jag gillar det här segmentet.
Ja, du kommer ihåg The Last Action Hero med Arnold.
Ja, det är klart.
Det är ändå en bra film.
Ja.
Men ack, vilken tråkig hjältebil. Han kör ju omkring en 69 Bonneville Cab.
Men han skulle inte ha kört något annat i den egentligen?
Jo, det var du pratade om det här med Thomas Crown Mustangen. Tanken var att han skulle köra omkring i den där gröna med störtbåge och explosion som jag älskar. Så var det tänkt från början. Men de valde en fullsized Bonneville bara för att Arnold såg för stor ut i den bilen. Alltså i Mustangen.
Jättekonstigt val av alla jävla bilar man kan
välja. Ja, men jag tänker så här, det måste ju ha varit tidsbrist. Mm. Att de liksom nu startar inspelningen och liksom, här kommer hjältebilen. Mm. Oj, det ser jättekonstigt ut när Arnold sitter i den. Han är ju så stor och har så mycket muskler. men då fick de bara gå in i någon så här rekvisita förråd och bara, okej, vi behöver en bil som funkar för honom. Och då stod den kanske en Bonneville cab där. Så tror jag att det här gick till.
Det här är kanske den bästa filmen att ta sig an det här ämnet kring. Med namnet, idén, hela grejen. Klart att han måste ha en superhjältebil.
Ja. Ja. Minns du handlingen? Danny Madigan är en tonåring som älskar att gå på bio. Mm. Och så en kväll så får han en gyllene biljett av biomaskinisten Nick. Mm. Som enligt honom då ska ha kommit från den här magiken Houdini.
Ja, underbar. Plott. 80-tals plott.
Ja. Mm. Och när Danny då sen ser filmen på kvällen så är bara han i salongen. Ja. Och så sugs han in i filmen bredvid då huvudrollsinnehavaren Jack Slater.
Ja.
Det vill säga Arnold då.
Ja.
Och då, i och med att det är på låtsas så kan ju allting hända.
Allt kan hända, ja.
Vilket i sin tur i teorin skulle innebära att Jack Slater, han kan ju köra precis vad som helst.
Ja. Fan, nu känner jag nästan för att se om den här filmen.
Jag med.
Mm.
Självklart så ska huvudrollsbilen i The Last Action Hero vara en höjd Eldorado cab.
Mm.
Alltså en 73-76 års Eldorado på ett Suburban chassi. Vit med sidepipes. Kolla, vilken filmbil.
Oj, ja, det är, vänta, nu är det någon jävel som håller på att snickra här. Om ni undrar vad det är som bankar i bakgrunden.
Tror du det hörs?
Jag vet inte om det gör det. Det är som att du behöver bygga en blandning mellan en monster truck och en, ja, det där gillar
jag. För att jag menar, de hade en Bonneville cab.
Mm.
Jag förstår, det är mycket scener som kräver att man ska se dem i bilen. Mm. Det är bra till en cab. Mm. Arnold är jättestor.
Att kunna skjuta ut enkelt bakåt.
Ja, exakt. Men liksom en Eldorado cab är mycket ballare än en Bonneville cab. Och att bygga den då på ett Suburban chassi, det är ju liksom enkelt dubbel. Det känns som en filmbil för att det, liksom, det är görbart.
Ja, och det du gör här är ju också att du tar ju Thomas Crown Mustang-idén fast du bara förvandlar den på, till gör en Cadillac-version av den.
Ja,
I like it.
Och det här är ju en bil som man väldigt sällan ser.
Du menar, är det här utförandet?
Ja, men tänk dig då att liksom att du har en Subba och du har en gammal rostig Eldorado.
Mm.
Par ihop dem och så har du The Last Action Hero huvudhjältebilen.
Mm.
Mm. Vi lägger upp en bild på Insta också.
Mm, mm, mm.
Nu tänkte jag faktiskt ge dig stafettpinnen. Till nästa vecka så ska du få skapa 3 stycken filmbilar eller filmmotorcyklar till befintliga filmer. Alltså fordon som man skulle då liksom komma ihåg och kanske fordon som hade kanske förbättrat och gjort filmen till någonting helt annat.
Det ska jag göra med en ära. Fan vilket kul uppdrag.
Du, sen ska ni inte heller glömma att tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare. Så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car, där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1 000 kronor att handla för på hansenracing.se. Hur enkelt som helst, bara tagga i alla Insta och Facebook-bilder med hashtaggen Hansenvinnare. Och vill man köpa en USA-bil, ny som gammal, så kan man kontakta Stefan Andryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss. Och sen ska man genast, om man inte redan gör det, teckna en prenumeration på Gasoline Magazine, Sveriges bästa tidskrift, om man gillar den här hobbyn. Och sen ska man också passa på att gå in på deras Facebook och hålla sig ajour med vad som händer.
Allt som händer.
Det är ju liksom som dåtidens anslagstavlan.
Mm.
Här vet man vad som händer. Och slutligen så tänkte jag runda av med samma uppmaning som jag pratade om i förra veckan. Och det är att vi nu är inne i Q4 och det är nu som man som företagare oftast sätter budget och planering för nästkommande år. Mm. Och det är det som du och jag sitter med nu.
Ja, eller om någon har en slant över som man vill bli av med innan året är slut, så kan man ju också kanske lägga den.
Ja, men då är det så att om ni som lyssnare driver eller jobbar på ett företag som vill nå ut med ett budskap, så kan ni kontakta oss för en massa olika sponsorpaket här i podden eller andra uppdrag som vi kan göra då. Alltså kortare eller längre segment eller filmer eller något annat kul.
Vi skulle ju i teorin kunna göra en egen podd åt något företag.
Ja,
om någon skulle vilja göra det.
Precis. Så att om ni förutsättningslöst vill hitta på något med oss, så går ni in på dealmedbilen.se och klickar på kontakta oss.
Hörrni, hoppas ni får en fantastisk helg. Jag känner att det här kommer bli en bra helg för både er och oss.
Och jag har precis fyllt 49.
Ja, det har du.
Happy birthday to me.
Hej. Ses om en vecka.
Hej. We'll be right back.